Tack för möjligheten och förtroendet att få komma hit. Jag har varit i Holsby några gånger tidigare i olika sammanhang och kanske någon gång i den här kyrkan också. Så många av er känner till så är jag psykolog och har jobbat inom skola och förskola i Nässjö i hela mitt liv. Jag är lite ovanlig. Är det någon mer än jag som bara har sökt ett jobb och haft ett jobb under hela livet? Får ni gärna räcka upp handen? Nej. Sen har jag haft samma fru i 50 år också. Så jag är inte särskilt förändringsbenägen. För 9 eller 10 år sedan så fyllde jag 65. Är det någon mer här som har fyllt 65? Då tänkte jag, nu har jag passerat bäst för datum, nu har jag gjort mitt. Ni som har fyllt 65, tänkte ni så också, eller? Det gjorde ni inte. Ni kanske inte bryr om bäst för datum på mat och sånt där, gör ni det? Jag lyssnade på en professor i livsmedelshygien och sa, man behöver inte bry sig om bäst för datum så länge det inte luktar. Jag tänker, då kör jag ett tag till och därför står jag här. Jag har i och för sig kommit in i GTS-åldern som många pensionärer gör. GTS, känner ni till det? Jag glömmer, tappar och spiller. Men sen har jag upptäckt att jag har ju aldrig haft så mycket livserfarenhet som jag har nu. Jag har aldrig varit så klok som jag är nu. Jag tänkte det ska man ju dela med sig av, så därför står jag här. Jag hoppas att jag under den här prediken att du ska upptäcka eller bli mer medveten om de unika gåvor som Gud har gett dig. För alla har vi fått unika gåvor som Gud har gett oss. Jag hoppas att du också ska få lust och inspiration att kanske blomma ut och använda dem ändå mer än du gör. Och finns du här som, precis som den här kärnade liknelsen, har grävt ner din talang, din begåvning, så hoppas jag att du ska få lite lust och mod att gräva upp den här talangen också. Som ni ser på bilden, om jag ska bli den jag ska vara, så börjar jag veta vem jag är. Och ska du, Gud, kunna använda dig som han vill, så måste du bli medveten om vad det är för gåvor Gud har lagt ner i dig och din personlighet. Det finns inte någon människa som du. Aldrig funnits en människa, kommer aldrig att födas en människa med samma gener, samma kromosom och samma personlighet som du. Du är ett original i historien. Ingen kommer att kunna likna dig och göra det just du kan göra. Och de här gåvorna Gud gett dig för att han har en unik plan med oss alla. Ni vet, när man, i idrott så finns det ett A-lag och så finns det ett B-lag och så finns det en del som får sitta på avbytarbänken. I Guds rike är alla med och har laget. Det finns inget A-lag och inget B-lag. Alla behövs. Antingen du är 15 år eller 75. Antingen du är kärnfrisk eller ledig av psykisk ohälsa. Antingen du är fullt upptagen eller arbetslös. Gud har en uppgift för dig. Och de här uppgifterna kan se olika ut under olika perioder av livet. Och Gud kan använda dig, även du som har misslyckats och gjort större eller mindre misstag. Kommer att tänka på en nära vän som har suttit inne i fängelse i 4-5 år, en kristen man som gjorde ett grovt övertramp. Och jag frågade honom när jag hade kontakt med honom, hur kändes det att sitta inlåst så många år? Det har gått bra, sa han. Varför då? Jo, tillsammans med en diakon från en kyrka här i Göteborg så har vi startat en alfagrupp här i fängelset. Och det är flera av de här interna som sitter här som har kommit till tro. Och det är fantastiskt att Gud kan använda oss även när vi misslyckas så radikalt så vi hamnar i fängelse ett antal år. Ja, det finns olika gåvor. När man framförallt i karismatiska sammanhang talar om gåvor så talar man bara om några få så kallade tjänstegåvor. Ni som är bibelläsare, har ni upptäckt, finns det bara 4-5 olika gåvor som Bibeln talar om? Hur många finns det? Jag har kommit på närmare 20. Och vi måste ta upp alla de här gåvorna, annars så kanske man hamnar ganska snett. Sen finns det också naturliga gåvor som vi alla föds med. När Bibeln ska undervisa om gåvor så är det vissa saker som Bibeln lyfter fram. Bibeln använder liknelsen av kroppen och lemmarna. Vi alla delar av samma kropp och ska den här församlingen fungera då måste alla olika lemmar, alla olika personer hitta sin gåva och sin talang för att den här församlingen ska kunna växa och blomma ut. Och då finns det fyra saker som Bibeln lyfter fram som du och jag måste vara medvetna om. Först, det första som Bibeln säger i Korintherbrevet, det 12 kapitlet, det är ingen slump att du är du. Du är resultat av Guds tanke. Det står så här, nu har Gud gjort varje enskild del, givet varje enskild del den plats i kroppen som han ville. Så att du är du, det är inte en slump, det är för att Gud ville att du skulle ha den personlighet och de gåvor du har. Det andra som Bibeln påpekar, det är att alla olika gåvor behövs. Om man bara använder vissa gåvor så kan man hamna ganska snett. I vissa karismatiska församlingar man har väldigt mycket av de karismatiska gåvorna. Det är en välsignelse. Men där behövs också de som har vishetens gåva. och gåvorna att förmana. För annars kanske en del blir brännskadade och lämnar kyrkan ibland Gud också. Och i församlingen när man talar mycket om fred, miljö, mänskliga rättigheter, finns de som har evangelistens gåva och profetens gåva. Alla gåvorna behövs för att det ska vara balans. Paulus uttrycker det så här. Om hela kroppen var öga, vad blir det då av hörseln? Om allt sammans var en enda kroppsdel, vad blir det då av kroppen? Tänk om alla var som du. Då skulle det inte funka i den här församlingen. Det hade blivit väldigt smalt och ensidigt. Du kanske ibland tycker att andra skulle vara som du, men det skulle bli ganska snävt och tråkigt. Det tredje som Bibeln lyfter fram det är att du behövs för att du inte är som alla andra. Bibeln säger ögat kan inte säga till foten, jag behöver det inte. Ibland så har jag i vissa kristna sammanhang tänkt att jag platsar inte här. Ska jag vara med här? Jag tänker inte som de andra. Jag upplever inte alltid Gud som de andra. Jag kanske inte ska vara med här. Men sen har jag upptäckt och blivit övertygad om att jag behövs för att jag inte är som de andra. Om jag är som alla andra, då kan man ju ersätta mig. Och du som ibland känner, jag är ju inte riktigt som de andra här. Du behövs just för att du inte är som de andra. Det fjärde Bibeln säger att du behöver också de andra. Handen kan inte säga till foten, jag behöver det inte. Alla behöver vi varandra. Du behöver inte bara dina närmaste vänner, du behöver också de som är ganska knepiga. Finns det några knepiga människor i den här kyrkan? Eller är det bara missionskyrkan i Nässjö, det finns knepiga människor? Du behöver också de knepiga människorna du tycker du har svårt för. Varför det? Ja, kanske för att få lite bättre tålamod. Och öva ditt tålamod och få en lite mer positiv syn också på andra människor, inte bara på dig själv. Men hur ska man upptäcka sina gåvor? Ja, det finns fem olika sätt att upptäcka sina gåvor. Och vi ska ta och titta på dem. Sen ska ni få samtala om de här sakerna. Jag brukar göra så när jag träffar föräldrar. Gör en liten paus och så får ni samtala med varandra. Det ska ni få göra här också. Det är ni inte vana vid kanske. Men det ska ni få göra. Första sättet att upptäcka sina gåvor är att utgå från. Vad är jag bra på? Vad är det för specialbegåvning som Gud har gett mig? När jag gick i skolan på 50-talet då hade man en väldigt snäv syn på begåvning. Antingen var man praktisk eller så var man läshuvud. Nu ska du få välja, är du mest praktisk eller läshuvud? Sen ska vi ha handuppräckning här, får vi se om det är mest praktiska eller mest läshuvud eller lika många. Så du måste välja. Du måste välja. Hur många av er ser mer som praktiska än som läshuvud? Vill ni räcka upp handen? Det var rätt många. Hur många ser mer som läshuvud? Det var inte så många, det var Linda och några till. Sen är det en del av er, ni är varken praktiska eller läshuvud, för ni räckte inte upp handen. Eller så är ni båda delarna. Jag är inte särskilt bra läser. Jag är rätt normalbegåvad när det gäller sånt, men jag är inte särskilt praktisk. Jag tänkte att jag, min fru säger att jag är snål, men jag tycker mest att jag är ekonomisk. Så jag tänkte om jag byter olja på bilen själv så kan jag spara 200 kronor. Så jag läste en instruktionsbok, hur gör man ju under motorn, så fanns det någon propp man skulle skruva loss där, så ska det rinna ut olja. Jag gjorde det och det rann ut olja. Yes, jag fixade det. Jag tänkte, har man gått 5 upp på universitet borde man kunna byta olja på bilen. Så jag skruvade i proppen och fyllde på olja i motorn. Kerstin tog bilen, körde in till stan, ringde en halvtimme senare helt förtvivlad. Bilen tvärstannade mitt på Storgatan i Nässjö. Hon kom varken fram eller tillbaka. Man fick boxera bilen till verkstaden. De konstaterade att jag hade tömt ut olja ur växellådan och fyllt på i motorn. Kostade 6 000 för jag skulle tjäna 200. Så praktisk är jag inte. Vad är du bra på? Jag tror det finns en del här som har dålig självkänsla, dåligt självförtroende. Och vet ni vad som händer om man frågar en människa med dålig självkänsla, dåligt självförtroende? Vad är du bra på? Då bör de räkna upp allting de är dåliga på. Har ni tänkt på det? Det är inte det man vill veta. Så har du dålig självkänsla, ska upptäcka varför gåvor Gud har gett dig, så kanske du ska utgå från vad tycker du är roligt? I det jobb du har eller i det jobb du har haft, vad tycker du är roligt? Det är ofta det du är bäst på. Vad tycker du är roligt att engagera dig i den här församlingen? Det är ofta det du är bra på. Vad tycker du är roligt att göra på fritiden? Det är ofta det du är bra på. Min fru växte upp som pastorsbarn inom pingströrelsen och var tvungen att gå på 5 möten i veckan. Det är hemskt, det är ju ett under att hon är bevarad, vad säger ni? Det skulle aldrig gå idag. De värsta mötena hon var tvungen att gå på, det var missionsmöte. För tänk om Gud kallar henne till missionär. Det var det sista hon ville. Hon hade fått för sig att när Gud kallar en människa, kallar han henne till det hon absolut inte vill. Jag tror det, Gud är inte så dum. Han kallar dig till någonting du vill, som du finner glädje i. Sen kanske det kan vara tufft ibland, men du kände ändå glädje i det. Tredje sättet att upptäcka dina gåvor. Vad brinner du för? Vad är det som engagerar dig? Vad är det som intresserar dig? Vad är det som får dig att tänka, så här kan det inte vara, det här borde någon göra någonting åt? I kyrkan eller i familjen eller i samhället? Det kanske är du som ska göra det. Jag tror när man tänker ibland, det här borde någon göra någonting åt, så tror jag det är Gud som säger till dig, du är en av dem som ska göra någonting åt det här. Att jag för 40 år sedan började skriva böcker och föreläsa om hur man håller kärleken levande, det var att jag tyckte det var så tragiskt. Vi vigde folk och önskade om Guds välsignelse. Sen gjorde vi ingenting för folk kom till pastorn och sa, nu ska vi skiljas. Och i samhället gjorde man inte särskilt mycket för att förebygga separation. Och jag tänkte, om ingen annan gör det, får jag väl göra det. Även om jag inte känner mig särskilt lämplig för det eller var så där engagerad. Men jag tänkte, det här borde någon göra, och gör ingen det, får jag väl göra det. Så när du tänkt ibland, det här borde någon göra, det kanske du som ska göra det. Fjärde sättet att upptäcka sina gåvor. Vad är det som andra människor uppmuntrar dig för? För det kan vara så att andra människor ser en gåva, en talang du har som du inte är medveten om själv. Att jag för 2 veckor sedan kom ut med min 10:e bok beror på ett samtal från en helt okänd person för 30 år sedan som tog bara 5 minuter. Jag hade gjort någonting jag aldrig hade gjort innan, jag var ungefär 40 år. Jag skickade in en liten insändare till en tidning som Pingströsen hade som heter Evangelie Herold. Finns det några gamla pingständer som minns den här tidningen? Ja. De tog in det, jag blev jätteglad. Jag tänkte att de kanske inte hade så mycket att fylla tidningen med, så de tog in det. Ändå glada blev jag någon vecka senare. Då ringde en journalist som sa att det var en bra insändare. Kan inte du komma upp till Stockholm? Vi skulle vilja att du skriver en hel artikel för Evangelie Herold om konsten att vara förälder. Hon såg en slumrande talang som jag inte var medveten om. Utan det samtalet som tog 5 minuter hade jag inte skrivit en enda bok. Och nu har de sålt i 100 000 exemplar. Vad finns det som andra människor uppmuntrat dig för? Som du kanske inte tror på, men som du kanske skulle tro på. De ser en gåva som du har. Och några av er kanske har just den här gåvan att uppmuntra andra människor att hjälpa dem att upptäcka sina talanger. Femte sättet att upptäcka sina gåvor är att testa och se. Man vet ju inte vad man passar för man har testat. För 15-20 år sedan så blev jag ombedd att sitta med i en styrelse i en församling. Jag satt i ett år, det gör jag aldrig om. Sen har jag aldrig suttit i en styrelse, undvik alla sammanträden. Det var inte min grej. Jag gjorde ingen nytta, det var bara en massa prat, tyckte jag. Jag ville bara därifrån, jag fick ont i huvudet, jag blev svett, jag ville bara därifrån. Så jag beundrar alla människor som sitter i styrelse, men det var inte min grej. Är du en sån som vågar testa på nya saker för att se vad du passar för, eller är du väldigt rädd för att gå ur din bekvämlighetszon och testa något nytt? Jag tror ska man upptäcka, måste man ibland testa nya saker. Nu har jag pratat en liten stund här, nu gör jag en liten paus, 1 eller 2 minuter, och då får du chansen att samtala med någon som sitter jämte dig. Du måste inte, men du får gärna. Vad är du bra på? Vad tycker du är roligt? Vad har andra människor uppmuntrat dig för? Vad brinner du för? Och ni kan prata ganska fritt i någon minut, för ni behöver inte redovisa för sanningen vad ni har sagt. Så det stannar mellan er, så varsågod och kör igång. Ja, då avbryter jag det. Jaha, kära vänner. Är det någon som är lärare här som kan tala om hur får man tyst i klassen? Ja, härligt. Ni ska få samtala lite fler gånger. Den fråga du ska ställa dig är inte den här frågan, inte om jag är begåvad, utan frågan är hur är jag begåvad? Det finns minst ett 10-tal olika begåvningar som vi är födda med. En del har en språklig begåvning. En del har en matematisk-logisk begåvning. En del har en musikalisk begåvning. En del har en så kallad spatial begåvning. En del har en social begåvning, är väldigt bra på relationer. Jag tänkte att vi skulle utgå ifrån, vara lite bibliska och utgå från, ska se, från de här olika lemmarna i kroppen. Om man nu har gåvan att vara öga, vad är det då man har för gåva? Om man är öra, om man är mun, om man är hjärna och hjärta och liljan är den i andra raden längst till höger. Om man är hand eller om man är fot. När du går härifrån så hoppas jag att du ska bli medveten om att några av de här gåvorna har jag, det här har jag inte så mycket av. Jag vet inte vad ni får för associationer när ni ser de olika gåvorna. Jag ska ge de associationer jag får. En del av era gåvan att vara öga. Det finns en sak som utmärker alla växande församlingar i vårt land och hela världen. Det är att när man kommer dit, man känner sig sedd, man känner sig bekräftad. Folk hälsar på en, folk pratar, man får goda vänner, man kommer in i social gemenskap. Och en del av er har den här speciella gåvan att få andra människor att känna sig sedda. Jag tror jag kan påstå att min fru Kerstin, hon har förmåga att få andra människor att känna sig sedda. Hon är öga. Vi var med en annan församling tidigare och då sa Kerstin till en kvinna som hon inte hade sett på månad: vad roligt att se dig. Hur är det med dig? Och då började den kvinnan att gråta och Kerstin tänkte, har jag gjort bort mig? Så sa, varför gråter du? Jo, hon sa den här kvinnan, jag har varit med i den här församlingen i 30 år. Du är den första som har sagt till mig, vad roligt att se dig. Jag hoppas inte det så i den här församlingen. En del av er har den här speciella gåvan att se människor. Inte bara dina närmaste vänner, utan när det kommer någon ny eller den som andra inte bryr sig om, du har gåvan att se den människan. Du kan också vara gåva på så sätt att du är visionär. Du kan se framåt. Vad ska vi jobba med? Vad ska vi förändra? Vad ska vi utveckla i den här kyrkan? För detta ska vara en livaktig, växande församling om 10 år och inte en församling som bara krymper. Några av er kanske är visionärer. När andra är fullt upptagna av att lösa det som måste lösas den här veckan, så tänker du 5-10 år framåt. Vad ska vi ha för strategi? Vad ska vi satsa på? Du kan också vara öga på det sättet att du är en optimist. Du ser möjligheterna. När andra människor säger, det är ingen idé att försöka, det går inte. När andra kör huvudet i väggen så hittar du dörren. En del av er har den gåvan. Det var lite grann vad jag tänkte när det gäller gåvan att vara öga, så kan man vara gåvan att vara öra också. Det är ju ganska givet, man är bra på att lyssna. Säger Bibeln någonting om lyssna? Ja, Bibeln säger, prata inte så förtvivlat mycket utan lyssna istället. Var sen till att prata, snart till att lyssna. Jag träffar inte så många människor som är bra på att lyssna. Gör du det? De pratar mest om sig själva. Man ställer en fråga, sen pratar de oavbrutet i en halvtimme. Men det går som en symaskin som upp och ner. Man får inte syl i vädret. En del pratar både på ut- och inandningen. Jag vet inte var de får luften ifrån egentligen. Jag blir så trött på sådana. De kan inte lyssna. De är så egotrippade. På jobbet tycker man att jag har varit ganska bra på att lyssna. Skulle jag fråga min fru så tycker hon inte det. Därför säger hon ofta fortfarande, trots att jag har slutat jobba, Alf, hörde du vad jag sa? Hörde vad jag sa? Ja, det hörde jag. Vad sa jag? Då kan jag i bästa fall komma ihåg de sista orden i meningen. Det är skillnad på att höra och lyssna. Det man hör går in där och ut, det passerar inte hjärnan. När man lyssnar så passerar det hjärnan också. Jag såg en skämtteckning, det var en tandläkare som sa till patienten, jag måste nog dra ut den här tanden. Gör det mycket ont, undrade patienten ängsligt. Ja, ibland får jag kramp i armen, men ofta känns det inte alls, tandläkaren. Han hade hört, han hade inte lyssnat. Ja, vet ni att, har ni kvinnor upptäckt, vi män, vi är lite roliga på att lyssna. Har ni upptäckt det? Eller är det bara min fru? Vet ni, man kan skanna hjärnan och se vad som händer. Och vet ni, när en man lyssnar så är det bara en liten del av hjärnan som är aktiv. Det är problemlösningshjärnan. Vad är problemet och vad ska vi göra åt det? Medan kvinnor lyssnar med hela hjärnan och känslolivet och allt det där. Så ska du vara öra, visa intresse, avbryt inte. Visa att du uppfattat budskapet, att du förstår hur personen känner. Vad jobbigt det måste vara för dig. Vad gjorde du då? Och ge inte en massa goda råd. Det kan du göra så småningom, men först ska man lyssna. Ja, en del av er är kanske mer öra än öga. Är det inte något av delarna, så en del av er kanske är mun. Många människor idag, man fascineras av olika idrottsidoler. Zlatan är väl den stora megastjärnan. Jag fascineras inte så mycket av olika idrottsidoler. Vet ni vilka människor jag fascineras mest av? Det är de som kan kommunicera ett budskap. De som kan prata, de som går genom rutan så att man kan lyssna, så man blir engagerad och som gör att man kan förändra sitt liv. De människor är jag fascinerad av. De som kan kommunicera ett budskap. Och det behövs sådana människor idag, för många människor lider av informationsdiarré. Har du hört den diagnosen, informationsdiarré? Snabbt in och snabbt ut, inget blir kvar. Så det behövs de som kan påverka, som gör att det stannar kvar. Och man kan vara mun på olika sätt. Du kan förmedla ett budskap. Inte bara från en talarstol när du talar, du kanske sjunger. Du kanske i en mindre grupp kan samtala, påverka människor, engagera människor. Man kan vara munman eller ledare. En del av er har bra ledaregenskaper. Det har inte jag alls. Jag har aldrig haft någon ledarroll. Jag har inte ledaregenskaper. Men en del av er kan vara munman. Ni kan motivera, engagera andra människor. Få dem med på tåget så att säga. Och få dem att jobba mot ett gemensamt mål. Antingen du är ledare för mindre barn eller för äldre. Eller inför samhällsledning. Man kan vara mun också. Man kan delta i samhällsdebatten och våga hävda en kristen värdegrund. Jag tycker kristna i vårt samhälle, vi är så tysta, i synnerhet våra biskopar. Jag tycker, har de ingenting att säga i samhällsdebatten? Ska man låta andra profana aktörer hävda värderingar som bara skapar problem och som inte har en kristen värdegrund? Om du inte agerar på så sätt, du kanske när du träffar människor på jobbet, du kan prata om vettiga värderingar, du kan prata om viktiga livsfrågor. När andra pratar om väder och vind så kommer du in på väsentlighet. Vad tycker du är viktigt i livet? Hur har du det? Hur mår du egentligen? En del av kan vara munnen av förmågan att be. Be högt i en gudstjänst eller vara förebedjare. Det går vad som många har, men det går vad som inte jag har. Ja, vad finns det mer? Man kan vara hand. Om man tänker, man är hand. Vad får ni för associationer då? Vad är man bra på då? Då får ni inte bara lyssna. Då måste ni tänka till lite grann. Om man har gåvan att vara hand, vad är man bra på då, tror ni? Baka kakor, ja. Mer? Man kan leda någon annan. Och, jag tänkte på det här, baka kakor. Man kan vara praktisk. I vårt samhälle, det är inte hög status att vara praktisk. Att jobba inom VVS och vara bilmekaniker eller så där, jobba på en industri. Det är inte hög status. Man ska vara IT-konsult eller hjärnkirurg eller ja, något sånt där. Det är väldigt fint. Det får inte vara så i den kristna församlingen att det är mycket finare att sitta i församlingsstyrelsen än att städa toaletterna. Alla gåvorna behövs ju. Man kan vara hand på olika sätt. Man kan vara praktisk och händig. Jag medverkade för några år sedan på Lapplandsveckan, en konferens som pingströrelsen har långt upp i skogen i Norrland bland en massa mygg och granar. Och där berättade den kvinnan som ledde den att det är många pastorer som har ringt och sagt att de har upplevt Guds tydliga kallelse att de ska komma hit och predika. Men än har inte någon ringt och sagt att de har upplevt Guds kallelse att komma hit och städa toaletterna. Talar Gud bara till vissa människor eller hör vi lite fel ibland? Ja, en del av det är här, ni är praktiska och händiga. Det behövs i den här kyrkan och i synnerhet när man ska bygga en ny kyrka kanske då behövs det. Du kan vara en hjälpande hand också. Du kan vara generös. Du delar med dig av dina pengar. Du delar med dig av din tid. Bibeln talar om gåvan att tjäna andra, att visa barmhärtighet. Att dela med sig av det du har. En del av det är en skapande hand. Jag tycker ni har en väldigt vacker entré här. Jag brukar inte tycka om svart i kyrkan. Jag tycker det är hemskt. Men med de här vita vasarna och ljusen och det vita korset, det var jättefint. Det måste ju vara någon som har lite estetisk talang för det här. En del av er, ni är bra på kroppskontakt. Ni kan röra vid andra människor på ett sätt som gör att det känns bra. Har ni känt det? Vissa människor tar in på ett sätt, det känns inte påträngande, det känns naturligt. Och vet ni vad som händer när man rör en annan människa? Då är hormon i kroppen som ett oxytocin och det frisätts. Och då blir man avslappnad och anknytningen stärks. En del av den här förmågan att kunna ta folk på ett naturligt sätt. Sen kan man alltså gåvan att vara fot också, säger Bibeln någonting om fot. Ja, Bibeln säger att vi ska ha villighetens sko på våra fötter. Du kanske är en sån som alltid ställer upp. Du är villig. Hör ni, om man här i Holsby eller den här församlingen ska be någon ställa upp och hjälpa till med någonting som måste göras, ska man fråga den som har mest att göra eller den som har minst att göra? Den som har mest att göra, ja. För har de inte tid så tar de sig tid. Och en del av er, ni har den här gåvan, ni ställer alltid upp. Behövs det? Ja, ni ställer upp. Och du gör kanske mer än du måste göra. Jag läste om en person, han hade bett grannen vattna blommorna när de var borta på semestern. Och när han kom hem så hade grannen rensat rabatterna ute och också klippt gräsmattan också. Det var en sån som gör mer än man måste. Och det är något som Jesus säger också. Han säger, om någon tvingar dig att gå en mil, ska du gå två. En del av er, ni vill inte gå ens en halv mil med dem. Men en del av er nu har den här gången, ni ställer upp och gör mer än ni måste. Och du tar nya initiativ också. En av de andliga gåvorna i Bibeln är en apostel, den andliga entreprenör. Det behövs entreprenörer inom industrin och företagen, men också inom församlingar som trampar upp nya vägar. som tar nya initiativ, som vågar satsa på nya saker som andra inte vågar. Ja, sen kan man vara hjärta också. Vad är man bra på om man är hjärta? Är det någon, vilka associationer får ni då? Att ha empati för andra, ja. Någon mer som får någon association? Ja, det är väl lite grann det. Du har hög EQ. Har ni hört begreppet EQ? IQ vet alla vad det är, intelligens. EQ är en förkortning för emotional intelligence quote. Den känslomässiga intelligens. Min fru säger att jag är mer intelligent än henne, men jag säger hon har bättre känslomässig intelligens än jag. Hon är bättre på empati och hon är bättre på relationer. En del av er är hjärtan, ni är bra på relationer. Ni är bra på kontakter med människor som andra kanske undviker. När de drabbas av sorg eller kris i äktenskapet, andra undviker, man vet inte vad man ska säga, så tar du kontakt. Eller lite udda människor som hamnat på kant i tillvaron. På samma sätt som en del av vårt föds och är mer musikaliska och andra är tondöva, så föds en del av er med mer empati och en del av er har mindre empati. En del av er har då gåvan att vara hjärta. Sen kan man vara hjärna också. Bibeln talar inte om intelligens, men Bibeln talar om två andliga gåvor. Det är gåvan att kunskapens gåva, du kan mycket inom vissa områden, och vishetens gåva. Det är skillnad på kunskap och vishet. Man kan ha en massa kunskap men inte vara särskilt klok för det. Vist är de som kan fatta kloka beslut. Och det behövs kloka beslut i en församling också, och i en familj och ett företag. En del av er, ni har den där vishetens gåva. Hörrni, vet ni vilka som generellt sett är klokast i den här församlingen? Det är inte ni som är under 30, det är ni som är över 65. Det är ni som har störst livserfarenhet. Sen har jag märkt när man har fyllt 70, det gäller bara att komma ihåg sin livserfarenhet också. Sen kan man ha gåvan att vara lillhjärna också. Är det någon som vet vad lillhjärna har för funktion i kroppen? Jobbar du inom vården så borde du kunna det. Ingen. Det handlar om balans. Jobbar du inom vården? Ja, jag tror det. Det behövs lillhjärna i församlingen också som ser till att man håller balansen. Det är en andlig gåva som Bibeln talar om som heter gåvan att förmana. Det är de andliga gåvorna. När jag var ung så hade man syndakatalog och uteslöt folk i frikyrkan till höger och vänster, som man verkligen skulle många gånger behöva be om ursäkt för nu. Men idag så går man att förmana, att kunna förmana på ett vettigt sätt. Det är nästan ingen som vågar göra det. Hörrni, vem är det som har gåvan att förmana? Det är inte den som är bra på att hitta fel hos allt och alla. De ska definitivt, de tror själva att de har gåvan att förmana de som går på att peka fel på sångerna och predikan och allt det där. De ska inte ha gåvan att förmana. Gåvan att förmana, det har de som är kärleksfulla och tålmodiga. Som kan ge kritik som bygger upp, inte som river ner. Nu har ni lyssnat en stund, så nu ska ni få samtala med varandra igen. Om du ska välja någon av de här gåvorna, vad har du lite mer av, vad har du lite mindre av? Ni har väl lite grann av varje, men nämn gärna för någon som sitter jämte dig. Det här har jag lite mer av och det här har jag nog inte alls någonting av. Tycker du det också, du som känner mig? Så varsågoda. Ja, vad härligt att se ett engagemang här. Ni får chansen att prata lite mer vid kyrkaffet sedan. När man läser Bibeln och vad det är för människor som Gud använder, så är det påfallande ofta han använder vanliga människor. Inte några sådana här superkristna. Och många gånger använder han människor som har misslyckats ganska kapitalt i livet. Och han använder människor som har uppenbara brister i sin personlighet. Så du som känner att du har misslyckats, att du har svaghet och brister, Gud kan använda dig ändå. Han använder mest vanliga människor. Och han använder människor som har misslyckats, inte trots sina misslyckanden, utan ibland på grund av sina misslyckanden. För just för att du har misslyckats på olika områden i livet, så har du kanske lättare än andra människor att hjälpa andra människor just på det området. Nu, ja, vi tar det först. Vi tar Mose först. Han hade aldrig kunnat bli församlingsledare här, eller ledare för Pingst eller Alliansmissionen. Han hade talsvårighet, han kunde inte kommunicera. Och ändå skulle han leda 500-600 000 män förutom kvinnor och barn 60-40 år i öknen. Så jag förstår att han tvekade när Gud kallar honom. Jag skulle tveka om Någon skulle be mig leda en pensionärsresa för 60 pensionärer 3 dagar i Skåne. Han skulle leda 600 000 män förutom kvinnor och barn, och så kunde han inte prata heller. Och så hade han kort stubin. Han kunde inte behärska sig. Han blev så galen så han slog ihjäl en egyptier och gömde honom i sanden. Och han blev Gamla testamentets största folkledare. Och vi har profeten Elia, han var deprimerad, han ville inte leva. Du som kanske måste äta antidepressivt, som inte mår bra, som har svårt att komma upp i sängen, som är deprimerad, Gud kan använda dig ändå precis som han använde Elia. Och vi har kung David. Jag vet inte hur många fruar han hade. Massvis. Och så hade han bihustru också. Jag vet inte vad det är för skillnad på hustru och bihustru. Och ändå skulle han vänsterprassla med Batseba, trots att han hade så många kvinnor. Och han blev en av dem som skrev alla de här underbara psalmerna i Saltaren. Trots att han hade misslyckats på det området, som du som kanske har misslyckats när det gäller det området, Gud kan använda det ändå. Och vi har kvinnan vid Sykarsbrunnen. Hon hade haft 5 karar och den hon nu hade var inte hennes egen. Hon fann Jesus, och det stod att hon gick in i stan och berättade att hon hade mött Jesus. Och många människor kom till tro för den kvinnans skull. Och så sa vi Zacchaeus, som höll på med ekonomisk brottslighet. Han blev den största välgörande i den stan kanske. Och Petrus hade sett tetsiga humör han också, så var en riktig fegis. När en liten tjej frågade, är inte du en av Jesu lärjungar? Nej, det är jag inte, sa han. Och han blev ledare för den första kristna församlingen. Och Thomas tvivlade, och Timoteus, han var osäker, hade dålig självkänsla. Och ändå kunde Gud använda dem. Hörrni, den där tjänaren som grävde ner sina pund, sin talent, varför gjorde han det? Och vad är det som gör att en del av oss också gräver ner våra talanger? Jag har kommit på, det var säkert fyra skäl till att han grävde ner sina talanger. Han hade dålig självkänsla. Han tänkte, jag har bara fått 1 pund, de andra har fått 2 och 5. Nej, jag behövs nog inte. Han kände, jag duger ingenting till, alla andra är mycket bättre. Så grävde han ner sitt pund. Eller så hade han väldigt dåligt självförtroende, han var rädd för att misslyckas. För det står att hans herre, han var van och skördad, han inte har stått ut, och han var rädd att han inte skulle kunna förvalta det, så han grävde ner det. Och skyllde på det, men då kom han så här och sa, du är slö och lat istället, skyll inte på att du är rädd, kanske du är, men du är slö och lat också. Tyvärr hinner jag inte gå in på de här olika sakerna, vad man ska göra för att komma till rätta med det här, men det finns en bok som jag har skrivit som jag ska nämna om sedan. Men jag tänkte till sist ta upp lite grann om vad ska vi göra för att våra gåvor ska kunna blomma ut. Och jag tar liknelse med kroppen. Vad behöver kroppen för att den ska växa och fungera? Din kropp behöver näring, det behöver mat. Det behöver aktivitet. Du måste använda din kropp, dina muskler, annars förtvinar de. Och så måste du vila också. Annars blir du utbränd och går in i väggen. Hur ska du använda, hur ska man tänka när det gäller gåvorna? Hur ska man få näring? Din kropp behöver näring. Dels tror jag du behöver en nära gudsrelation. Man behöver inte ha en nära gudsrelation. Man kan göra väldigt mycket nytta i samhället ändå. Det är inte bara kristna människor som gör nytta. Andra gör ibland mer nytta. Men jag har en känsla av att har man en kristen tro, då har man många gånger starkare drivkraft. Varför är det kristna som mer än andra jobbar med missbrukare väldigt långvarigt och uthålligt? Varför är det fler kristna än andra? Varför är det många kristna som jobbar med ensamkommande flyktingbarn och inte gör det ganska länge? De har en drivkraft. Det som Jesus säger, jag är liv i inträdet nya grenarna. Har man en gudsrelation, jag tror att det i många fall bidrar till ett mer långvarigt engagemang. Och är det så att du inser att du är kallad och utvald, Gud har en särskild plan med dig, så tror jag det ger dig näring så att du kan hålla på lite längre när du inser att det inte är slump att du är du. Och sen gäller det att fokusera på det som ger energi. Jag sa innan att sitta i styrelse, det bara suger. Men sen kan jag sitta och ha samtal med par som har kris i sitt äktenskap eller bekymmer med sina barn en timme eller två. Det tar energi, men det ger också energi. Vad är det som ger dig energi? Vad är det som bara suger? Har du människor som ger dig energi? Sen finns det människor som bara suger också. Och visst, man ska ju umgås ibland med människor som suger, men det gäller också att umgås med de som ger dig energi. Så gör att du kan fortsätta. Ja, det var lite grann om näring. Sen behöver man ju, kroppen behöver ju också aktivitet. Vad händer med en muskel om du bryter ett ben eller någonting sådär? och du inte kan använda det här benet eller armen på några veckor, då måste du hålla på med sjukgymnastik och träna upp de här musklerna. Så det är också med dina gåvor. Du måste aktivera dem och du måste träna dem. Vi ska se. Jag ser knappen för att stå där. Målmedveten träning är viktigare än medfödd talang. Om man tittar på de idrottsmedlemmar och andra som presterar på elitnivå, deras talang när de var unga, de låg lite över genomsnittet och hade inte supertalang, men de har tränat väldigt mycket. Ni som är intresserade av idrott, en elitidrottsman, hur många timmar har de tränat? Räcker det med några hundra för att komma, eller några tusen, eller? Alltså någon siffra mellan 5 och 10 000 timmar måste man träna. Och ska du kunna utveckla de gåvor Gud har gett dig, så måste du använda dem och träna. Det kanske inte funkar särskilt bra i början, men det blir ju bättre så småningom. Ibland efter ett seminarium eller en predikan så säger en del, det här var ju rätt bra. Ja, jag har ju tränat i 30 år på det. Om du också tränar i 30 år på att använda dina gåvor, så kommer de att blomma ut också. Ska du kunna säga ja till det Gud vill, så måste du kunna säga nej också. Annars fokuserar du på saker som inte är din uppgift. Jag var tvungen att säga nej till många saker folk vill jag ska göra, för jag tänker, det är inte min grej, det här ska jag fokusera på. Och så gäller det att vara aktiv i rätt sammanhang också, där dina gåvor tas tillvara. Det sa Jesus, han sa, kasta inte pärlor för svinen. Det var ganska tufft att säga kasta pärlor för svinen. Alltså, du ska ju vara i ett sånt sammanhang, umgås på en arbetsplats eller med människor som, där du känner att du kan blomma ut och där du gör nytta. Ja, så måste du också kunna vila. Tänk att Gud behövde också vila. Den sjunde dagen så vilade han. Men han inte bara vilade. Ni som har läst Bibeln, vad gjorde Gud mer än att vila på den sjunde dagen? Han gjorde en sak till när han vilade. Vad gjorde han? Är det någon som vet? Han såg att det var gott. När du vilar efter arbetsdagen, så ska du inte bara vila, du ska tänka på allt gott som du har lyckats åstadkomma. Jesus behövde också vila. Trots att han bara var aktiv i några år, så var han tvungen att ta med sig sina lärjungar och gå undan till en öde trakt och vila. Många människor blir utbrända idag. Man blir inte utbränd av för mycket arbete, utan av för lite vila. Man kan jobba hårt och intensivt, bara man med jämna mellanrum tar tid att vila och koppla av. Men om man bara inte vilar, då bränner man ut sig. Man kan bli utbränd på jobbet. Man kan bli utbränd av mycket jobb i familjen, bekymmer i familjen. Man kan också bli utbränd av att man ställer upp allting i församlingen. Vi har flera exempel på människor som har engagerat sig till 150% i församlingen, men de har blivit utbrända och sen orkar man knappt inte vara med. Hur vilar man bäst? Jo, bästa sättet att vila det är att göra det man tycker är roligt. Hur vilar du bäst? Min fru vilar bäst genom att lösa korsord och sticka. Jag vilar genom att ligga på sängen och titta i taket och gå i skogen. Då vilar jag, så får jag ibland lite nya idéer. Innan jag alldeles strax sätter punkt, så måste ni få samtala en sista gång om hur är det, vad ger dig näring och energi? Är du en sån som vågar använda dina gåvor och träna upp dem? Eller, och hur vilar du? Kan du säga nej också och vila? Hur vilar du bäst? Så varsågod, sista samtalet innan jag avrundar predikan här. Ja, kära vänner. Guds tanke med ditt och mitt liv, det är inte att vi ska bli rika, det är inte att vi ska tjäna pengar, det är inte att vi ska få ett jättebra liv, utan Guds tanke att de gåvor vi har ska kunna bidra till att göra den här världen lite bättre på olika sätt. Bibeln säger, ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå stad och bära frukt. När vi kollar den frukt människor bär, så jämför man ofta människor med varandra. Åh, vilka talanger du har. Han eller hon är jättebra. Jag är inte alls så bra på det. Du, Gud, han är inte det minsta intresserad om du har fått 5 talenter, 2 talenter, 2 eller 1. Och han är inte intresserad av hur mycket begåvad du är, utan han är intresserad av hur du använder din begåvning. Inte hur många begåvningar, hur mycket begåvningar, utan hur du använder den begåvning du har fått. Och vad är det Herren säger i den här liknelsen? Kom och gå in till din glädje i din Herre, för du har varit trogen i det lilla. Han är inte intresserad av hur stort resultat ditt liv har åstadkommit. Han är mer intresserad av att du har använt din talang och din begåvning. Inte i första hand, för i stora sammanhang du har varit trogen i det lilla. Du som har använt din gåva i det lilla, ingen har uppmärksammat så mycket. Gud har sett och Gud har uppmärksammat det. När ni nu om en liten stund går ut till kyrkkaffet, så när ni kommer ut här i foajén, så finns det ett papper som ni alla, jag vill att ni alla ska ta med hem. Där ska ni göra en gåvoprofil. Alla de här 20 olika gåvor ni har räknat upp här finns medräknade här. Och sen vid sidan här så finns det siffrorna 1-5. Och där ska du sätta ett kryss under ettan. Jag har ingenting om den här begåvningen. Har du en del så skriver du ett kryss under trean. Har du jättemycket, sätter du ett kryss under femman. Så får du en profil här och kan tydligt se när du kommer hem vad du har för talanger och vad du inte har för talanger. Och när du har fyllt i det här, så ska du också gärna visa det någon som känner dig. Och säga, så här tycker jag att mina gåvor ser ut. Vad tycker du? Så kanske du kan få bekräftelse. Eller nej, du har inte den. Det har du överskattat. Eller den gåvan har du mycket av. Det har du inte märkt dig själv. Där nere på bordet finns också min tionde och min sista bok. Som kom från tryckeriet för ett par veckor sedan. Som heter Leva och älska livet ut utan att lusten tar slut. Det är en samling av mina bästa krönikor och debattartiklar som har varit intagna i många av våra stora kvällstidningar och morgontidningar också. Innehåller väldigt mycket. Det står en hel del om hur man upptäcker sina gåvor. Det står en hel del till er som är mor- och farföräldrar. Hur man blir världens bästa mormor, morfar, farmor och farfar. Det finns en hel del om föräldraskap. Hur man ger sina barn en bra självkänsla. En hel del om hur man får ett lyckligt äktenskap. Och behöver du inte den här själv, så kan du ge den till dina vuxna barn eller till någon god vän. Många kvinnor som ser den här boken brukar säga, oh vad bra, den måste jag köpa för den behöver min man läsa. Det är fortfarande mest kvinnor som läser relationsböcker, men den här läser nästan alla män. För jag vet hur män funkar, så inget kapitel är längre än 3 sidor, så han orkar garanterat igenom det. Den finns där ute efter gudstjänsten. Ska vi ta och be tillsammans? Gud, jag tackar dig för att du har skapat oss alla så övermåttan underbart. Tack att vi får är skapade som avbilder till dig som män och kvinnor. Nu är min bön att var en som sitter här ska upptäcka att du har en avsikt och har en plan med hans eller hennes liv. Jag hoppas att fler ska ha fått inspiration att använda sina gåvor ändå mer. Och jag ber speciellt för dem som kanske känner jag behövs inte, att du ska ge den människan en visshet om att du behöver också henne i ditt rike. Och i den här församlingen och i det här samhället. Amen.